In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrorist.
That's the wrong information.
Sillypodden, lördag förmiddag. Vi kastade oss över inspelningsutrustningen här direkt på lördag morgon för att det har ju helt enkelt hänt lite för mycket sen vi spelade in igår förmiddag, Makoto.
Ja, vad kallade du det på Twitter? Fullskaligt haveri liksom till inspelning. Allt hände ja, efter.
allt hände efter. Men det är... Det har varit några av de absolut sjukaste Sillydagarna. Eller ja, den sjukaste Sillydagen skulle jag säga, som jag tror vi har upplevt. Jag kan inte påminna mig något som kan jämföras med det här. Och tittar vi tillbaka ett par veckor så blir ju den bilden ännu tydligare liksom, med Messi, att det är fullständig galenskap.
Ja.
Det som händer, men nu har ju några saker faktiskt blivit officiella. Cristiano Ronaldo, inte till Manchester City utan till Manchester United. Vi var ju inne och tassade på det igår att kommer ett bud från Manchester United så lär han ju ta det.
Ja, det gjorde han.
Vad sa
det
du?
Gjorde han.
Det gjorde han, ja. Och vi vet, alltså det... Jag får känslan också att den rapporteringen som har varit ifrån ganska initierade journalister har varit ganska matad utav olika agenter. Och att Raiolas liksom mediateam har spelat ett spel den här, för att det har kommit så mycket olika uppgifter om City och Manchester United, även PSG. Så ska vi komma ihåg, det är bara 3-4 dagar sedan som emiren av Katars lillebror på Twitter la ut en bild på Lionel Messi och Cristiano Ronaldo i PSG-tröjor, alltså en photoshoppad bild. Så att det har ju varit liksom, det har varit rätt svårt att hänga med i vilka källor man ska följa, men initierade källor nära Manchester City och Manchester United har ju varit inne på att han var i stort sett klar, och när han lämnade Juventus så var det för att signa för City. Det som verkar ha hänt under fredagen är att några av hans gamla kompisar, alltså Rio Ferdinand och andra liksom för att detta Manchester United-spelare som är väldigt liksom framträdande och tunga figurer inom Manchester Uniteds liksom ja, vad ska man säga? Vad ska man kalla det?
Alltså, i deras historia.
Inom klubben.
Egentligen.
Ja, men de är liksom viktiga i för klubben just nu också. De är ganska tunga röster. Ska ha hört av sig till Ronaldo själv och sagt att fan, ska vi inte försöka övertala klubbledningen här att lägga ett bud på det istället. Det är klart du inte kan spela för Manchester City. Lyckas få igenom det här. Sen hur mycket det kommer från dem och hur mycket det kommer ifrån Woodward. Det har ju kommit rykten om att Alex Ferguson själv har varit inblandad i det här, ska ha liksom hört av sig. Det är så oerhört mycket lösa rykten om det här. Så att det man blir väldigt sådär, ja. Allt det här får man ju ta med en nypa salt. Vi vet ju inte. Det är väldigt mycket efterhandskonstruktioner och som tillhör liksom ett romantiskt skimmer som har lagts på det här ändrade beslutet. Ja, nej, men det är klubbhjärtat. Ja, men det är de gamla hjältarna. Det är Sir Alex Ferguson. Det är den gamla tiden. Det som vi längtar tillbaks till. Det här 00-talet när vi var så otroligt bra. När Cristiano vann sina första guldbollar och så vidare.
Det är en dubbel lön.
Ja, precis. Men det är som så här, det har lagts ett liksom ett romantiskt skimmer av den tiden som är liksom förknippad med Ronaldo väldigt mycket över hela den här affären. Och i det skimret så liksom kommer det fram en massa uppgifter som är väldigt svåra att verifiera och som man inte ska ta, för det De har ju också varit aktiva på sociala medier, ja, men till exempel Rio Ferdinand och så vidare.
Oh.
Edwin van der Sar var ute också och skrev och sådär. Ja, vi vet inte. Det vi vet är att Cristiano Ronaldo nu har skrivit på för Manchester United. Jag har inte sett några kontraktsdetaljer om längd och så vidare, för det har ju varit ett problem annars att Ronaldo själv ska ha velat ha ett 3-årskontrakt.
Alltså, de ska ju vara överens, alltså liksom så här, utan att det är påskrivet, för det som blev officiellt igår, det är ju att Juventus och Manchester United är överens om en summa på 15 plus 8 miljoner pund är det väl. Och ja, det är ju då lite mindre än vad Juventus krävde av City, men fortfarande liksom en ganska ansenlig summa. Och det som känns på något sätt, alltså väldigt anmärkningsvärt, är att det är ju ungefär som att United spontant har på något sätt insett, oj, okej, vi måste ta den här chansen. Cristiano Ronaldo inser, oj, vänta lite nu, det här kan jag ju inte göra. Och då faktiskt ändrar sig, går till United. Och vi ställde ju just den frågan igår. Hur kommer United-fansen reagera? Ja, det har ju blivit ganska uppenbart hur de reagerar i den här situationen. De reagerar med ganska stor glädje. Ja, om man bortser från den aspekten om Cristiano Ronaldo som person och bara tänker om som fotbollsspelare, det vill säga. Men alltså efterhandskonstruktionen, vet jag om man ska dra det så långt. Alltså Rio Ferdinand, ja, nu kan ju han dramatisera saker naturligtvis, Rio Ferdinand.
Ja, men det är det jag menar, ja. Det är det jag menar. Alltså, så här, vi vet ju inte exakt vad som hände där i stunden. Och det är väldigt lätt att i efterhand säga, nej, men det var den här och den här personen som övertalade dem. Det var den här, liksom Manchester City spelar också en roll i det här. Så att man får vara lite försiktig med vilka detaljer man fäster störst vikt vid. Men det är uppenbart så att det har funnits några klubblegendarer här som har varit involverade på ett eller annat sätt.
Mm. Det är, sir,
om det är så att bara prata med Ronaldo, eller om det är att verkligen prata med klubben, och att det är att, jag menar, de är ju knappast några advokater. Det är inte så att de har hamrat fram en deal direkt som skickats till Juventus advokater. Det är inte... Jag vet inte, Rio Ferdinand är bra på mycket, men just det tror jag inte han har i sin verktygslåda. Men så att, ja, vi får se. Men hur som helst så har det ju varit lite... ja, det var väldigt tydligt i alla fall att många har varit involverade i det här, och många har varit väldigt, väldigt engagerade och investerade i den här affären för Manchester United.
Ja, så är det ju naturligtvis. Sen det här samtalet från Sir Alex Ferguson, det pratas om, ja, man vet inte hur mycket det spelar i roll, men på något sätt liksom dramaturgiskt så passar ju allting in. Och det var också lite där jag var inne på, hur mycket vet Ronaldo vad det är han raserar? Och det känns på något sätt ändå som att det här har slaget för honom. Sen vet vi inte om City inte hade dragit sig ur, om de inte hade beslutat att, nej, men vi vill inte lägga pengar till Juventus för det här. Vad hade varit för situation då om man hade fått välja mellan? Det vet vi inte. För att i det här läget var det så, Manchester City drog sig ur, och sen gick det ofantligt fort. För att det var väl Solskjær sa där strax efter lunch, att på presskonferensen där och inför helgens matcher, att ja, Ronaldo är helt fantastisk, en ikon i klubben och så vidare. Han vet att vi finns här. Och då bara, aha, ska de ge sig in? Och sen var det väl bara några timmar, och sen var han officiellt presenterad att de är överens med Juventus. Och det brukar inte gå så fort, vanligtvis.
Nej, nej. Det är ju också det där, var det Manchester City som drog sig ur, eller var det Real, eller var det Ronaldo som helt enkelt tackade nej till dem? Det där har inte heller blivit helt klarlagt.
Precis, och också som
det var väl antagligen en kombination av båda, skulle man kunna tänka sig.
Ja, och hur mycket har Jorge Mendes använt Manchester City? Hur aktuellt var Manchester City egentligen för Ronaldo? Eller var det Jorge Mendes och Juventus som pushade för City? Och kanske till och med, om man ska vara ännu mer konspiratorisk, använder de på någon sorts sätt för att locka in United. Ja, nu har vi City här. Klart, vad gör ni? Liksom för att då väcka den björn som sover och få in United i det hela. Man vet inte, men oavsett så håller jag ju med liksom grundingången i det här, att det här är någon av de mest omtumlande silly season-dagarna som har existerat, om man då isolerar det till en spelare och de turer som går kring den. För att det är ju, vi vaknade och tänkte att han är i princip klar för Manchester City, vi spelar in en silly podd. Några timmar senare så står han i en United-tröja på deras hemsida. Och det är en otrolig twist i alltihopa, och det förändrar ju hela dramaturgin och narrativet och alltihopa. Och också såklart förändra för del vad United kommer kunna hitta på de sista timmar, eller sista dagarna av det här fönstret. För det här var, där kan de ju inte ha planerat för en vecka sedan. Det finns ju inte att det här var planerat. Det här är ju otroligt spontant. Man följde hjärtat. Cristiano Ronaldo följde också hjärtat. Och så fick vi det här. Och såklart det går ju inte jättemycket sportlig logik till viss del. För att de behövde ju faktiskt en anfallare också. De behövde ju någon målskytt också. Det har vi ju pratat om tidigare. Sen kanske inte det var en 36-åring de behövde. Det är en annan sak. Men det är ju åtminstone en övergång som väcker väldigt mycket tro på det här sportsliga projektet, om att det här kan faktiskt gå att vinna titlar, det här kan gå så pass bra. Så ja, det är en fascinerande övergång på alla sätt och vis.
Ja, verkligen. Jag tror jag sa Mino Raiola där innan.
Det gjorde du.
Som...
Ja, men alla fattar ju vad du menar egentligen, men Raiola var väl också igång?
Ja, han var också igång igår med tanke på att PSG verkade göra en sån här halvhjärtad push på Erling Braut Haaland igår, vilket också är helt sjukt. Men det är klart att får de in 1,8 miljarder för Kylian Mbappé, varför ska de sitta och bränna hål i fickan? Det är väl lika bra att skyffla ut dem på marknaden också och fortsätta blåsa upp den här transfermarknaden så mycket som det går. Det är ju metoden man har. Och en Haaland kan man kanske locka för 1,5 miljard. Det tror jag Dortmund får svårt att tacka nej till.
De verkar ju dock,
men,
vill jag göra det. De verkar ju dock göra det. De verkar ju, PSG verkar ju bli PSG-behandlade här. Men i alla fall.
Ja, nej, det verkar inte som att Dortmund har något som helst intresse utav det. Och sen kom det nya uppgifter om Kylian Mbappé.
Ja.
Igår kändes det liksom helt färdigt.
Ja, de dök ju upp och sent på kvällskvisten här under gårdagen där. Och det är ju mycket på grund av den tystnad som har rått under hela fredagen. Att Real Madrid har ju visat liksom vart de står. PSG har i princip lagt locket på. Det är ju lite olika uppgifter hit och dit om vad som kommer att bli effekten av det här. Men grundinställningen att PSG har i alla fall inte officiellt svarat på det här andra budet som Real Madrid har lagt. Det som då till och med ska anses vara det sista budet som de kommer lägga. Vissa menar ju på att PSG kommer inte acceptera det här. Vissa menar på att det bara är en tidsfråga innan de accepterar det. Och samtidigt så kommer det uppgifter då från Sky om att Real Madrid har tröttnat lite på att PSG bara sitter och rullar tummarna och inte vill förhandla. Och kör Daniel Levy-behandlingen då, om man ska dra det ännu ett steg. Att de vägrar och därmed då försöker vänta till januari. För att då försöka sen få någon sorts pre-agreement redan 1 januari direkt när han är liksom tillgänglig att förhandla med.
Just det.
Vi får väl se om det är det som blir effekten av det eller vad PSG gör. Men min personliga teori, ut som inte är baserad på något mer än ren magkänsla, det är att PSG vill ha det helt klart med en ersättare. De vill veta att de kan få in någonting. Så de sonderar terrängen, de tittar på Richarlison, de tittar på Erling Braut Haaland och så vidare. För att veta, okej, vad har vi för möjligheter? Vad kommer vi att kunna säkra direkt när vi har tappat Kylian Mbappé? För att kanske också inte ha en tid, få så lite tid som möjligt där folk sitter och funderar över vad PSG ska göra för att projektet ska se så otroligt bra och välplanerat ut.
Ja, precis. Det var ju väldigt roligt. Jag lyssnade i veckan på The Guardians podcast där Lars Sivertsen, den norske journalisten som brukar ha roliga takes på saker, hans teori var så här att Real Madrid har egentligen ingen ambition av att betala de här pengarna just nu, för att det är ju otroligt mycket pengar för en spelare, och det skulle ju störa liksom hela Real Madrids planering framöver här med sättet som de måste liksom på något sätt kriga sig tillbaka lite grann ekonomiskt, för att de ligger ju ekonomiskt ganska dåligt till och de behöver ju liksom ta sig tillbaka upp i toppen igen. Och då att lägga 1,8 miljarder på en spelare med ett år kvar på kontraktet är ju sett ur det perspektivet hål i huvudet. Så hans teori var så här att Real Madrid har liksom inga ambitioner om att köpa Kylian Mbappé nu, utan att man lägger de här buden ner på något sätt för att visa att man verkligen, verkligen vill. Visa för Mbappé och för PSG att vi menar allvar, att Mbappé ska bli vår. Vi är beredda att betala liksom enorma summor, men att de någonstans spelar på att PSG ändå kommer tacka nej till det här. Och att hans råd till PSG var bara att syna bluffen, acceptera ett bud nu då, så får vi se vad som händer. Får vi se om faxmaskinerna funkar typ på tisdag. Det tyckte jag var lite roligt. Och frågan är ifall det är det som har hänt. För att uppenbarligen, det kom ju uppgifter om att PSG hade accepterat budet från Real Madrid. Och sen har det liksom inte, det var det sista vi hörde. På något sätt.
Vi ska också komma ihåg att tystnad brukar ju innebära att någonting är i görningen. Men nu är det ju så att nu är det väl inte helt tystnad. Nu kommer det ju ändå ganska trovärdiga uppgiften både ena och det andra hållet om att, liksom, att ja, PSG sitter bara och är tysta. Leonardo säger ingenting har förändrats, skriker han ut över en liksom, alltså bilfönster till någon journalist där också, sportchefen i PSG då. Men här är det också så att även om det är en rolig take, bara rent matematiskt, försäljningen av Rafael Varane, försäljningen av Martin Ødegaard, kombinerat med förra då fönstrets försäljning av Achraf Hakimi, försäljning av Sergio Reguilón, försäljning av Oscar Rodriguez. Det är 5 försäljningar. Lägg ihop dem och ja, det blir ganska exakt den summan som det nu pratas om att ja, Real Madrids sista bud på Kylian Mbappé. Och då ska vi säga att i övrigt så har man ju liksom gått ganska bra sett till situationen de sitter i på något sätt under pandemin. Det är en ekonomisk situation som uppenbarligen, i alla fall bokföringsmässigt, gör det möjligt att värva Kylian Mbappé för den summan. Så den ska finnas. Sen kan man absolut diskutera, är det idioti att lägga den nu när man har andra saker i truppen som borde åtgärdas och när det finns andra fönster där det behöver göras saker som kommer framöver? Kanske, absolut. Men samtidigt...
Ja, stora grejen är ju att det är seriöst 4 månader tills de kan börja liksom, tills de kan skriva ett kontrakt med honom utan att betala en enda spänn i övergång. Visst, det är klart att det alltid blir sign-on-bonusar och såna här saker vid de tillfällena. Men det är ju 1,8 miljarder för att... för en säsong i stort sett. Men det är också så här att för det han menar då när han var lite mer allvarlig, tror jag. De vet ju också att det finns andra intressenter utav Kylian Mbappé om man vill liksom ställa sig först i kön. Och det här är liksom en del i att övertyga Kylian om att det är Real Madrid som gäller. Du ska ju inte liksom börja förhandla med Manchester City eller med Liverpool eller med Bayern München.
Precis.
I det här läget, utan titta här, vi är beredda att köpa dig redan nu, men att i deras förhoppning så ska de kunna övertyga honom om att göra det utan att faktiskt i slutändan behöva betala den här gigantiska premiumen för det här året. Vi lyckades inte lösa det nu, kolla vad vi ansträngde oss, men vi löser det här 1 januari så har vi ett kontrakt klart.
Ja. Det så kan det mycket väl vara också. Det är ju bara...
För det vore ju på något sätt best case scenario för Real Madrid. För då skulle man ju ha kvar alla de här de här pengarna att röra sig med i en tid då det faktiskt finns ett helt centralt mittfält som kommer behöva liksom växlas ut de närmsta 2-3 åren. Och det kommer vara ganska dyrt. Det kommer vara dyrt att ersätta Kroos och Modric och Casemiro. Men det kommer ju behöva göras liksom. Ja, nu fick väl Casemiro ett nytt kontrakt här precis, för han är ju lite yngre än de andra, men Kroos och Modric var han 35?
Ja, vad är det, Luka? Han är väl 35 nu, han har väl hunnit fylla det, men han fick väl också, hans kontrakt är ju över den här säsongen. Toni Kroos har väl också ganska bra kontrakt just nu, Fede Valverde har förlängt nyligen till 2027, Casemiro kom igår och blev 25. Både Valverde och Casemiro ska ju också ha en något bättre deal än vad de hade tidigare. Nu var ju inte de kanske högst betalda innan. Och det är ju otroligt väl investerade pengar att säkra dem framöver. Men alltså, jag tror ändå att det finns ett, det har jag pratat, vi hade ju mitt brandtal där igår, så att jag tror att det finns ändå ett värde i att de spenderar hutlöst här och nu, oavsett på vad det betyder. Men sen får vi se, det beror på vad PSG också väljer att, om de väljer att svara. Jag tror fortfarande att det kommer kunna bli av den här sommarfönstret.
Ja. Ska vi bara runda med några andra då? Det verkar gå lite trögare än förväntat för Chelsea att få loss Kondé från Sevilla. Sevilla ska inte vara nöjda med budet på 50 miljoner euro som har kommit. Utan ska vilja ha mer. Kondé själv pushar för den här flytten. Obviously. Det har jag gjort ett tag och Chelsea hoppas att den blir av. Men det kommer krävas lite mer. Och Monchi är väl en rätt tuff förhandlare också om han vill.
Ja, så är det ju. Och nu har det väl också så att i och med att det har tickat på lite tid, så är det väl så att Sevilla, nej, vi vill ha utköpsklausulen på 70. Att vi går inte med på under det i och med att vi har kort tid att ersätta spelare och så vidare. Och det är intressant och tydligt hur liksom starkt länkad den här övergången är till Kurt Zoumas övergång till West Ham. För att det är ju den som alla står vänta på, för den ska väl i princip vara klar. Men Chelsea vill först lösa Koundé och sen så kommer ju de liksom dyka upp på ett bräde mer eller mindre. Så det, vi får väl se vad som blir med den. Måste väl nämnas Watfords jättefina värvning från igår också, om vi ändå är igång här. Kommer jag på.
Ja.
Moussa Sissoko.
Ja, just det. Precis. Det. Ja, men den känns ju spännande faktiskt, för alltså då kommer han få speltid igen.
Ja, det tycker jag är nästan lite för bra för att spela en klubb som Watford som nu kommer. Jag tycker det är en kanonvärvning verkligen av dem att de lyckas lösa den. Otroligt bra spelare i sina bästa stunder, otroligt nyttig spelare, så att det är väl en perfekt rekrytering för en nykomling, känns det som.
Ja, verkligen. Men du, då har vi i alla fall fått rivit av de här sakerna vi missade lite i fredags då. Nu ska jag ut och plocka lite svamp med barnen och så tänker vi väl att Sillypodden är tillbaka sen vända på måndag och sen har vi deadline day på tisdag.
Ja, om Eden Hazard skulle bli klar för Juventus nu så kan vi väl, hörs vi kanske imorgon också.
Ja, just det, var den grejen som dök upp
på det. Det kommer ju inte ske, det kommer ju inte ske. Men det,
nej,
det,
jag tror
det dök lite upp där på radan, vilket var lite kul tyckte jag.
Men du, fram tills dess så får du ha en skön helg och tackar alla ni som har lyssnat. Vi hörs om två dagar eller något sånt där igen och sen så tar vi det här fönstret i hand.